Ja, då är det dags för nästa programpunkt. Lars här, han hävdar att det är viktigt att stödja politiska partier. Men hur viktigt är det egentligen för en demokratisk utveckling? Och hur ser det ut runt om i världen? Går det åt rätt håll med utvecklingen? Och för att få svar på de frågorna så har vi bett Staffan Lindberg, professor vid Göteborgs universitet och också ansvarig för det här stora spännande projektet VDM Data, som han kommer säga några ord om. Och hans forskarassistent Valeria Merskova att göra en särskild körning till det här seminariet för att vi ska kunna få se hur ser utvecklingen ut. Och de kommer presentera den här och nu. Varsågoda.
Tack så mycket. And thank you very much. This presentation is going to be in English because my collaborator is not fluent in Swedish. But you can ask questions in Swedish, she will understand those. And I will, obviously. As well. One of the things that Professor Swanson said was that one of the methodological challenges were the lack of data across time and space. So this is what we will exemplify that now exists. In 50 minutes, we'll try and go through these 4 points, presenting VDEM or the varieties of democracy data very briefly, and then I'll look at some global trends, some regional trends, and countries of special interest to Swedish aid, and then ask ourselves, does it matter? So let me just say a few words first about the varieties of democracy of the VDEM. You know that there are measures out there of democracy and different aspects of democracy, such as Freedom House and Polity. I'm not going to go through and criticize them here, but just say that this is what we're doing. Okay? We're not measuring democracy with one thing. We're measuring different varieties of democracy. According to the different traditions in the literature, but also in the practice. Swedish democracy is very different from American democracy, right? It's okay if South Africa or the Philippines have a different variety of democracy, where you emphasize different goals to some extent. Whereas the existing indices sort of only measure democracy as an electoral phenomena very much, and Freedom House to some extent a little bit of the liberal. We're doing this with 329 indicators for all countries in the world, 152 factual, 177 evaluative, where we use country experts across the world. This is now 15.5 million data points. But don't worry, I'm not going to show all of them. We're just going to showcase the results of a couple of hundred thousands of data points, okay? So basically, this is what we have done now. 168 countries across the world, and consulting over 2,000 country experts across the world, working with 37 regional managers and a bunch of country coordinators. And these country experts that we consult come from the entire world, and this is just the sort of illustration of that. They sort of looks like this. This is the sort of a section of the team, all colors, races, creeds, and so on and so forth. Okay, so that's the VDEM data, just a very brief introduction, and that's what we are going to present here today. This is entirely fresh out of the press from December this year when we pulled together this first complete data set. So what you see here, basically nobody has seen before. That's nice, huh?
Thank you, Stefan. So now the question is, what can this big, new, unique data tell us about today's topic? We will focus on the development of political parties and its effect on different principles of democracy. So let's start first with the big picture. Here you can see graphed 6 main indicators on political parties, starting from 1900 until 2012. And this is on global scale, so all countries are included on this graph. What's important for you to know is that on this graph, but also during our whole presentation, higher scores mean more democracy. So what does the big picture tell us? We can see actually that it's pretty good. We see that all indicators are becoming more and more democratic historically. The best performing indicator is legislative party cohesion, or that's the indicator that's measuring whether there is party discipline and cohesion when voting. And we can see that although there is a small decrease in recent years, overall parties are handling this component. Another very good component, that's a party organization, which you can see in blue on the graph. And this indicator tells us whether political parties have permanent organizations throughout the country. We can see that this indicator has strengthened a lot after the Second World War in the 1990s. And although it has started with very low levels, now it's on top, as you can see. So these two indicators are pretty much handled okay by political parties, so we will not focus anymore on them. One indicator that's doing the worst, actually, that's candidate selection for parliament, whether it's done on local level or is it done on national level. And we can see that even at the moment, this is pretty much a centralized process. But since it's debatable, theoretically, whether this is necessarily undemocratic, as you probably know, Sweden is actually doing this selection on central level, and we can't say that this is really undemocratic in all cases. So our attention will actually be on two other indicators that we've found to be that have more issues. The first one is regarding how parties link up to citizens, whether their relationship is clientelistic or whether their relationship is policy-based. And this indicator is graphed on this graph in green. And you can see that even today, the relationship on global level is actually clientelistic, which is to tell us that this is still an area of concern. And finally, we have included two indicators that show the extent to which parties fulfill their primary function in democracy, and that is whether they perform executive oversight first, and second, whether they can actually legislate. These two indicators actually have a similar development, and you can see them in colors rose and cranberry on this graph. And we're going to focus on the one that's actually doing worse, which is whether the legislature can investigate the executive. So that was the global picture. Now we're going to focus on a few regional trends and also focus on countries that have been identified as important for Swedish aid. Here we have combined all the indicators that you just saw into one index. And you can see the different regions differentiated in different colors, and you can see the global mean in gray, in a thicker line. So what can we see? Here, the black line is Europe and North America, and you can see that this is the region that's performing the best, or whether parties are most institutionalized. However, we see that Sub-Saharan Africa, on the other hand, is not performing that well. And it's still actually, even it has experienced upward trend after decolonization, it's still a very low level, together with North Africa, where we see an improvement with the Arab Spring, but still the levels are quite low. In the middle of the scale, we have Asia and Latin America, but their levels are still not that great. And finally, we see that the post-communist countries have actually experienced a downward trend in the 1990s, which can probably be explained by the fact that some of the newly occurred parties have not had the time to establish party organizations or coherent policies, and so on. But overall, we can see that our attention is grabbed by the low levels in Sub-Saharan Africa and North Africa. That was on the aggregated level. Now we are going to the problematic indicators that we've already identified. First one is party linkages, or how parties connect to voters and how do they connect to their constituencies. Again, on top, we see Western Europe and North America, which is to tell us that parties in that region mainly base their relationship on policy and the visions of the society, whereas some of the other regions have primarily clientelistic relationships or votes are actually exchanged for material goods. We can see that the lowest here is North Africa and Sub-Saharan Africa. And finally, I will focus somewhat on a few countries, a few specific countries from Latin America and Sub-Saharan Africa. And when we look here on country level, we actually see a very different picture, because we see two countries that are actually performing very well, and that's South Africa and that's Brazil. They have actually developed very much policy relationship with voters. On the other hand, we see that Uganda, for example, and Guatemala are actually worsening in the last years. So this is to tell us that it's very important to look at the global picture and aggregated indices, but we should also focus on countries and specific indicators to see where we need to direct our attention.
Right. And the other sort of more problematic on a global level indicator was whether parties are empowered to use the legislature to investigate the executive in practice, right? If the executive is corrupt, if they overstep the boundaries of the constitution, they misuse of power and so on, the legislature is supposed to investigate them and try and hold them to account. That's a very core function in a democracy, right? So here's that indicator across the regions. And again, we just have Western Europe and North America up there to have a reference point, and there's a global average in the gray. And then you have the different regions. And it's kind of hard to read, especially when the screen is too small. But it's been going up since the terrible situation in the 70s and early 80s, and with democratization, it's been going up across all these regions. But it's still at a very mediocre level, right? In basically all other regions in the world, this is a big issue. Legislatures and the parties in the legislatures are too weak, right? But again, sort of these regional averages, of course, hide the country variation, just like Valeria just talked about with party linkages, right? So you have some countries that are behaving better or performing better in this regard than others, and it cuts across the regions. So even though we could see with the party linkages, for example, that on average South Saharan Africa is worse than Asia, well, but within those regions there are country variations, of course. And we see the same thing with legislature investigates in practice, where some countries are doing particularly bad across regions. Even in here, we've put together the African and Latin American cases, and here we have cases from former communist countries and Eastern Europe, where Bosnia-Herzegovina and Guatemala is at about the same level and have similar weak legislatures with parties. Does it matter? Well, yes. So this is sort of in a simplified manner here. We're not doing any sophisticated analysis with time series, with fixed effects and all that, but just showing you some very strong, relationships. You remember the first slide with the circles with different varieties of democracy? So on this axis here, so this is the electoral component, and this is electoral democracy. Here's liberal democracy. Here's egalitarian, deliberative, and participatory democracy. On this axis down here, you have whether the legislature investigates the executive in practice, 5 years back in time. And on the other axis, you have the level of democracy, electoral, liberal, and so on, then 5 years after we measure the strength of the parties and the legislature in holding the executive to account. And basically across these, you see the same pattern with a curve linear relationship where, you know, small increments here for sort of up to around half on this scale, it doesn't really matter. So you need to get a legislature that's sort of on the stronger side of the scale and really be active in holding the executive to account. And then 5 years later, the democracy scores are generally higher. Now, of course, that's not the only factor involved in this. There are tons of other things going on. But the relationship is very strong and very clear across these different varieties of democracy. And so Okay, so is it only legislature? So let's, what if we take this bigger sort of party institutionalization index that Valeria showed you, the global trends and countries on before? Yes, it looks very much the same, but it's slightly weaker, right? Suggesting that, as we would expect, that this function of holding the executive to account is a very critical function in democracy. And so you still have a positive sort of a slightly curvilinear relationship here, but it's not as strong as with the legislature, what the legislature investigates in practice. So just to sum up in the last 15 seconds of this presentation, and then we have done our 15 minutes, parties matters for democratization. Professor Swanson said two things. One, parties are necessary for democracy, and two, parties are weak. That was two of the starting points. Now, there is some evidence here that he's right, okay? Parties are weak, and they matter for democratization. They are weak, particularly in new democracies, even more so sort of on average in Africa and North Africa, to some extent in Asia, in individual countries in Asia and Latin America and post-communist countries. And especially party linkages. The clientelism is a problem, and weak parties in weak legislatures is a problem. And if you want to look at regions, then it's sub-Saharan Africa and North Africa. But there is variation within countries, regions, so there are individual countries, and it's very important to look at that as well. So thank you very much. We can take questions in Swedish, that's fine, right?
Tack så mycket för presentationen. För den som kände att den vill gå tillbaka till några av bilderna så kommer de att ligga på vår hemsida imorgon. Och det gäller även för Lars Wåsans presentation. Nu tänkte vi att vi skulle släppa in lite grann publiken. Så att är det någon som vill ställa någon uppföljande fråga får ni gärna vifta lite. Och då kommer Janne här att komma med en mikrofon. Och om ni vill fundera lite så tänkte jag höra, vad har då det här för implikationer för bistånd om man vill stärka biståndet? Om man vill stärka partifunktioner och partier? Hur bör man resonera?
I didn't understand the question.
Okay.
You can answer.
I oversold your Swedish. Ja, nej, men jag kan svara på svenska. Ja, alltså, om man tittar på den här serien av indikatorer som vi mäter när det gäller partiers styrka och partisystemet och deras funktion i demokratin, så är det just det här med, och det är ju liksom inte jättestor nyhet kanske heller för många, men nu finns det i alla fall evidens på detta. Och att det i stora delar av världen, i nya demokratier, så är detta med hur partier relaterar till väljare är ett väldigt stort problem. Att man har inte policyprogram och partiprogram, och har man någon så spelar de inte så stor roll, utan att klientelism, att köpa röster. Och det är ju problematiskt på det sättet att då underminerar man ju, vad heter det på svenska, ansvarsutkrävandet heter det. I nästa val, alltså, då blir man ju inte utvärderad som politiker på vad man har gjort, utan om man kan förse med lite ris eller någon madrass eller få olika fördelar eller lite jobs for the boys, som man brukar säga så. Så det är den ena biten, och som att man måste, det är väldigt svår problematik att adressera, men det är något som man borde göra då med om man engagerar sig med bistånd. Och den andra biten är ju att den här kombinationen av att, och det var ju Lars inne på också, med att det är en kombination av att ha så att säga starka, kapabla, analytiskt starka och resursmässigt starka partier. Men de måste också ha en institution, ett parlament, som har resurser och befogenheter. Så att man kan ställa regeringsmakten till svars för vad de gör. Speciellt när de då engagerar sig i korruption eller olagligheter. Det är lite sådär angeläget, kan man säga, tycka. Så det är liksom de två områdena som vi pekar ut.
Ja, ska vi se. Är det någon fråga där uppe? Bra.
Tack så mycket, och tack så mycket för den här fascinerande prestationen och ett väldigt spännande projekt. Det är roligt att se, som jag inte sett på länge. Två frågor. Den första angående det du just sa, Staffan, och det är skillnaden mellan programmatiska och, låt säga, klientelistiska approacher till att närma sig väljarna, om vi så vill. Det där stämmer ju naturligtvis. Jag menar, klientelistiska partier är, som vi vet, om inte dåliga för demokratin, så innebär ju en viss form av politik. Däremot så vet vi också att gränsen mellan de här två tenderar att vara högst flytande. Utlovar vi 200 kronor i fickan att utbetalas utanför vallokalen, eller utlovar vi 200 kronor till i månaden i barnbidrag? Ja. Det ena är programmatiskt, det andra är då möjligtvis klientelistiskt. Det är det ena. Alltså, och det ska vara intressant att veta hur ni resonerar kring gränsdragningen däremellan. Det andra, och kanske mer metodologiskt allvarliga, är ju det faktum att partier tenderar att använda båda linkage-mekanismerna samtidigt. Juan Pablo Lunas nyliga studie om segment representation visar hur partier är ju mästare på att närma sig olika grupper av väljare på olika sätt samtidigt. I varje fall lyckade partier. Och det medför ju också en stor komplikation att du kan både i ett partisystem ha partier som tillämpar klientelistiska, andra tillämpar mer programmatiska approacher, vilket gör att det är svårt att tala om det här på nationell nivå. Och även inom ett parti så kan det ha olika typer av linkages med väljare. Sen angående de avslutande korrelationerna, så jag förstod när ni sa att det här var inte en mer sofistikerad analys. Men givet att ni alltså har tidsseriedata från så många länder, så kan man ju egentligen inte göra så här metodologiskt. Alltså det här är ju, man får ju en enormt drivande effekt av att det är samma länder som mäts om och om igen. Och det kan ju, eller det troliga är ju att det är det som driver de här starka korrelationerna. Det faktum att Sverige dyker upp på 100 ställen i det här och har ungefär samma värden hela tiden. Så att där vill jag bara veta hur ni resonerar. Ni har paneldata, som man säger, alltså samma fall över tid, och ni lägger in i korrelationer, vilket enligt praktiskt alla metodhandböcker är någonting man inte kan eller ska eller får göra. Tack.
Det var flera frågor. Ja. Gränsdragning, ja, och metodutmaningar.
Mm. Lite kort. Gränsdragning klientelistiskt, programmatiskt eller policybaserat är ju flytande, som du sa. Däremot, den här gränsdragningen som vi opererar med är ju etablerad i litteraturen nu. Det vill säga, det är klientelistiskt om man ger 100 kronor till en individuell person. Mm. Men om man ger en generell policy att alla som får barn får 200 kronor, så är det inte klientelism, utan då är det ett program. Och sen så finns det svårare gränsdragningar, alltså hur avgör man till exempel om jag som politiker går och säger att i byn här, om ni röstar på mig så fixar jag en brunn till er efteråt. Det är liksom club goods, det är det där gränslandet, va? Har man ju och diskuterat med amerikansk politik också, alltså det här med allt öronmärkning i budgeten som går till vissa delar eller vissa företag. Och det. Alltså det är inte helt lätt, men vad vi visar på är egentligen liksom den stora bilden, så att säga. Och det ska man också säga, att de här liksom mellannivån där kanske många av de här länderna ligger, då är det liksom precis som du säger en mix. Och det finns ju också väl etablerat i litteraturen att många partier använder sig av bägge två. Och man använder sig av olika strategier för att nå olika väljare. Och det beror också på om man har möjlighet att vinna makten eller inte. Och det är skillnaden mellan att alltså det finns ju partier som inte köper röster men använder klientelism för att få folk att gå till valurnorna, alltså i sina strongholds, eller att köpa abstention, att man avstår från att rösta, snarare än att övertyga någon att komma över. Och det är också olika, så det är mycket fine-grained här, så att säga, forskningsmässigt. Men vi uppfattar inte vårt uppdrag, som var ganska kort avgränsat uppdrag med väldigt lite tid att spendera på detta, ska jag bara säga så, som att liksom lägga fram ett papper vi kan publicera i American Political Science Review. Nej, så. Så det var de första två, det avslutande antydligt i detta. Alltså, ja, det är sant att Sverige finns ju där på 113 ställen, men det finns ju en rad massa dåliga länder också. Och nej, det är klart att det är korrelationer, och det är klart att om vi ska göra det här som en vetenskaplig produkt som vi presenterar i vetenskapssammanhang, så är det ju liksom time series cross-sectional med fixed effects som gäller. Och massor med kovariater. Och det kan vi ju göra. Det är bara det att den där starka typen av relationer brukar inte försvinna. Va? Du tittar på de här titta på kurvan där uppe längst upp till vänster. Även med fixed effects. För det är inte så att Sverige ligger stilla hela tiden, och det är inte så att de andra länderna ligger, utan de rör sig. Så att det finns, och det vill ha in ett time gap. Men det är naturligtvis förenklat. Men jag känner mig övertygad om att det finns det där sambandet. Det är ju också teoretiskt, så är det liksom make sense. Så, helt klart. Nej, nu har vi bara en time lag, och det får vi, ja.
Vi på Evo är i alla fall oerhört glada att vi gjorde den här körningen, och vi kan stimulera till tankar och kanske. Så en reflektion är ju att det är väldigt komplext. Biståndet har i sig har väldigt många olika dimensioner, men också att starka partier har många olika dimensioner. Så det får vi ta med oss i den fortsatta diskussionen.